بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, vi tänkte läsa lite hadither om dua, om åkallan. För det är väldigt angeläget då vi befinner oss i månaden av Ramadan. Och Allah Ta'ala nämner i samband med Ramadan i Koranen. Då han säger: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِذَا دَعَانِي. Allah Ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att om dina slavar frågar dig om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras åkallan om de frågar mig. Så Allah Ta'ala, han hör och han ser. Alltså han är nära med hans kunskap, hans hörsel. Han hör allt och han ser allt. För att besvara våran åkallan. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har också nämnt en autentisk hadith, enligt vissa av de lärda, att den fastandes har en åkallan som accepteras. Och vissa riwaya, när han bryter fastan. Den fastande har en accepterad åkallan när han bryter sin fasta. Så det är extra rekommenderat att göra mycket dua i Ramadan. Och människan i Ramadan har ju också ett mjukare hjärta och gör mera goda gärningar. Och på så sätt är han också närmare till Allah Ta'ala. Vilket är något som inshallah ta'ala får hans dua att bli accepterad. Och när man åkallar, när man gör dua, så ber man antingen om att få någonting eller att slippa någonting eller att bli skyddad från någonting. Eller hur? Du ber om att få någonting eller att bli skyddad från någonting. Och vi börjar inshallah ta'ala med första hadithen. En mycket stor och viktig hadith. Där Abu Dharr radiyallahu anhu berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa att Allah azza wa jall säger, yani en hadith qudsi. Profeten berättar sallallahu alaihi wasallam att Allah ta'ala säger. Allah ta'ala säger: Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Slavar, jag har förbjudit förtryck för mig själv. Och jag har gjort det förbjudet bland er. Så förtryck inte varandra. Ya ibadi, slavar, ni är alla vilsna förutom de som jag har väglett. Så be om vägledning, så kommer jag att vägleda er. Slavar, ni är alla hungriga förutom de som jag har matat. Så be mig om mat, så kommer jag att mata er. Ya ibadi, slavar, ni är alla nakna förutom de som jag har klätt. Så be mig om kläder, så kommer jag att klä er. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Slavar, ni gör fel på dagen och på natten. Yani ni syndar på dagen och på natten. Så be mig om förlåtelse, så kommer jag att förlåta er. För jag förlåter sannerligen alla synder. Så jag förlåter alla synder. Så be mig därför om förlåtelse, så kommer jag att förlåta er. Slavar, ni kommer aldrig att kunna skada mig. Och ni kommer aldrig att kunna gynna mig. Slavar, om den första av er och den sista av er, människor och jinner, skulle vara lika fromma som den frommaste av människor, så skulle ni inte öka någonting i mitt herravälde. Alltså ni skulle inte tillföra mig någonting alls. Slavar, om den första av er till den sista av er, från människor och jinner, skulle vara lika syndaktiga som den värsta av människor, så skulle det inte minska någonting i mitt herravälde. Slavar, om den första av er och den sista av er, från människor och jinner, skulle samlas på en och samma plats och de alla skulle be mig om någonting samtidigt, och jag skulle ge alla det som de ber om, så skulle det inte minska från det som jag äger lika mycket eller mer än vad havet minskar om du stoppar ner en nål och tar upp den. Slavar, det är era gärningar som jag räknar, och sen kommer ni att få tillbaka. Den som finner gott kan tacka Allah Azza wa Jal, och den som finner annat än gott, yani ont, kan endast skylla på sig själv. Denna hadith finns berättad i Muslim. Och det är en väldigt, väldigt stor hadith. Och den finns med i 40 hadither. Och den tar lång tid att förklara. Men det som vi ville ta upp från hadithen och det som författaren tar upp från hadithen är just den här meningen att om alla människor och jinner från den första, från Adam till den sista, strax innan domedagen, skulle samlas på en och samma plats och alla skulle be Allah om allt vad de vill ha samtidigt och alla skulle få allt vad de vill ha, hur mycket skulle det minska från Allahs rikedom? Lika mycket som havet minskar om du stoppar ner eller doppar en nål i havet och tar upp det. Ja? Subhanallah. Så Allah, han är el-ghani, den rikaste. Hans rikedomar är oändliga. Och de säger inte här som till och med, det skulle inte ens minska havet. Alltså det tillför, det kommer nytt vatten. In Allahs rikedomar är oändliga. Subhanallah. Om alla skulle få exakt vad de vill, från den första till den sista människan och jinnen, så skulle det inte minska någonting alls från Allahs rikedom. Subhanallah. Så man ska aldrig skämmas och tänka att jag har bett om för mycket och så vidare. När Allah ta'ala tycker om att man gör dua. Och i en hadith att Allah hatar att man inte gör dua. Allah blir arg om man inte gör dua. Så man ska göra dua. Och de säger det här är till skillnad från människan. Människan, om du ber honom om någonting, så blir han arg generellt. Om du går och tigger. Människan blir arg. Han tycker du är jobbig. Men Allah ta'ala, han vill att du ska be honom. Och han blir glad om du ber honom. Så därför är det väldigt rekommenderat att göra mycket, mycket dua. Och den här hadithen, inshallah, kommer vi förklara någon annan gång. Sen berättar författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Inna Allah yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani." Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah säger: "Jag är så som min slav tror om mig och jag är med honom om han åkallar mig." Jag är så som min slav tror om mig och jag är med honom om han åkallar mig. Den första meningen: jag är så som min slav tror om mig. Och den här hadithen bevisar att man ska tro gott om Allah. Du ska tro och hoppas på Allahs förlåtelse och barmhärtighet. Inte som vissa människor som tror och tycker att Allah är hård och straffar bara och glömmer bort barmhärtigheten och så vidare. Det här är fel. Man ska alltid hoppas och tro det bästa om Allah ta'ala. Och att Allah ta'ala, han är med slaven när han åkallar. Och att Allah är med betyder inte att han är på jorden. Allah ta'ala är al-a'la, al-muta'al, al-ali. Tre namn som tyder på att han är den högsta. Han är överskapelsen. Subbihism rabbikal a'la. Al-kabir al-muta'al. Den stora och den högsta. Al-ali. Som också alla dessa namn tyder på att Allah är den högsta. Han är över sin tron. Över de sju himlarna. Men när Allah ta'ala säger att han är med människorna. Han är med alla människor med sin syn och sin hörsel. Han ser allt och hör allt. Och vet allt och styr över allt. Och ibland så nämns det att Allah är med hans awliya. Eller hur? Al-mu'minun. Att Allah ta'ala var med Abu Bakr och Umar. Var med profeten s.a.w. och Abu Bakr i grottan. Och så vidare. Det betyder att han är med och ger dem seger. Inte att han är med dem med sin essens i grottan. Han är alltid över sin arsch. Men han är med dem och ger dem seger. Det är det som menas. Så det finns två sorters ma'iyya. Han är med alla generellt med sin kunskap, vetskap, hörsel och syn. Och den här ma'iyya, att han är med och hjälper och ger seger. Och det här är till al-awliya, Allahs nära. Taib. Och den här hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Sen kommer nästa hadith från Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Ad-du'a huwa al-ibada." Du'a är dyrkan. Och sen läste han Allahs uttalande. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala säger, och er Herre säger, åkalla mig så ska jag besvara er. De som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att gå in förnedrade i helvetet. Vi tar den första delen av hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, att du'a huwa al-ibada. Du'a är dyrkan. Eller dyrkan är du'a. Mer korrekt. Dyrkan är du'a. Och här är det som att han begränsade dyrkan till du'a. Och vad menas då med det? De lärde sig att den bästa formen av dyrkan är du'a. Precis som man säger, el-hajj och arafa. Hajj är att stå i arafa. Taib. Att stå i arafa under hajj är en av många saker man gör i hajj. Men när profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att hajj är arafa, då menar han att det bästa i hajj är att stå i arafa. Det är den bästa saken under hela hajj. Men det finns många andra saker du gör i hajj. Så samma sak här. Dua, eller dyrkan, är dua. Det finns många former av dyrkan. Salah, zakat och vidare. Men den bästa är dua. Okej? Okay? Att dua huwa al-ibada. Och sen så läste han Allahs uttalande. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Eran Herre säger, åkalla mig så ska jag besvara er. Och här säger de lärda, det här är ett löfte från Allah Ta'ala. Och Allah sviker inte sina löften. Åkalla mig så ska jag besvara er. Ett löfte. Bara ni gör dua så kommer Allah att besvara. Subhanallah. Det enda ni behöver göra är dua. Allah har lovat att han kommer att besvara. Och sen finns det vissa saker vi kommer till. Det kallas för mawani'. Saker som hindrar människans dua från att bli accepterad. Eller hur? Det är som att om du står och gör salat utan wudu. Och du gör exakt som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde salat. Blir den accepterad? Utan wudu? Nej. Så först måste man uppfylla villkor. Och sen gör du dua. Och sen blir den inshallah ta'ala accepterad. Så Allah ta'ala säger här, att åkalla mig så ska jag besvara er. Och sen säger han, att de som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att gå in förnedrade i helvetet. Allah nämner först, åkalla mig. Och sen i andra delen av versen, de som är för högmodiga för att dyrka mig. Och den här delen av versen bevisar att åkallan är dyrkan. För han säger först, han beordrar att man ska åkalla honom. Och sen säger han att de som inte gör det och är för högmodiga för att dyrka mig. Vilket bevisar att åkallan är dyrkan. De som är för högmodiga för att dyrka Allah kommer att gå in förnedrade i helvetet. Surat Ghafir. Den versen finns i Ghafir, vers 60. Och det här är viktigt att veta. Den här versen nämns bland annat i Usul al-Thalatha, de tre grunderna. För den bevisar att åkallan är dyrkan. Och den största formen av kyrk, eller den mest utspridda formen av kyrk som finns bland muslimer, tyvärr, är att de gör åkallan till andra än Allah. Eller hur? De går till gravar, de ber till döda människor. De ber till sina sufi-sheikher. De ber till profeten sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Så kyrk har folk gjort i dua. Och att ägna dua till någon annan än Allah är att ägna dyrkan till någon annan än Allah. Och att ägna dyrkan till någon annan än Allah är lika med kyrk. Eller hur? Och bevis är den här versen. Och många, många bevis. Men det här är bland annat ett klart och tydligt bevis. Och hadithen. Att du'a huwa al-ibada. Du'a är dyrkan. Och hadithen finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Sen fortsätter författaren med nästa hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, låt den som vill ha en accept, من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. Låt den personen som vill ha en besvarad åkallan i svåra tider och vid sorg åkalla Allah mycket i tider av välstånd eller välbefinnande. I välfärd. Välfärd. Jenny, om du vill ha en besvarad dua, om du vill att Allah ska besvara din dua i svåra tider, gör då mycket dua i lätta tider. Det är det som menas med hadith. Men folk som har det bra, de är friska, de är rika, de har allting bra. Vad brukar de oftast göra? De glömmer bort. De glömmer bort Allah, de glömmer bort dua. Tyvärr. Men det är då det är extra viktigt att göra dua. När du har det bra. Tacka Allah mycket. Gör dua, bara tacka Allah för allting du har fått. Att Allah ska låta det goda du har bestå. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Finns en dua. Och Allah, jag söker skydd hos dig. Att det här, din ni'ma ska försvinna. Du vet inte. Hur många människor finns inte som har lever i total rikedom. Och sen efter några veckor kanske de ligger och sover på gatan. Det är allt. Jag är i Allah Ta'alas händer. Alla ger vem han vill och tar från vem han vill. Så tacka Allah. Och gör mycket dua i goda tider. Så kommer du att få din dua besvarad i svåra tider. Och den hadithen finns i Tirmidhi och i Hakim. Och från Abi Huraira nämns det också från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Laysa shay'un akramu 'ala Allahi min ad-du'a." Det finns ingenting som är mer ärofullt hos Allah än åkallan. Du'a. Det ädlaste hos Allah är åkallan. Så kan man säga. Det ädlaste hos Allah är åkallan. Yani den ädlaste formen av dyrkan och dhikr är åkallan. Och de lärde nämner också här att varför är dua så omtyckt hos Allah Ta'ala? För att människan, när han åkallar Allah, visar att han är fattig. Han är i behov av Allah Ta'ala. Han är svag. Och han visar att Allah Ta'ala är den som äger allt. Som är mäktig att ge. Och det här är också en form av dyrkan, eller hur? Att underkasta sig till Allah, att vara undergiven och ödmjuka sig för Allah. Och det är någonting som Allah Ta'ala tycker om. Från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. Anas radiyallahu anhu, han sa jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah Ta'ala säger: människa, ya ibn Adam, om du åkallar mig och med hopp så kommer jag att förlåta dig för allting som har varit. Wala ubali. Utan att bry mig. Eller utan att, vad kan man säga? Utan att det är svårt för mig. Jag är en ärlig människa. Du har inte åkallat mig och hoppats på mig. Förutom att jag har förlåtit dig för det som har varit. Utan att det är svårt för mig. Så det är väldigt bra att man ständigt gör dua till Allah. Och hoppas på hans förlåtelse. Och ber om förlåtelse. Och då kommer Allah Ta'ala, inshallah, att förlåta människan. En känd hadith som också finns i 40 hadither. Om jag inte har fel så är det den sista. Och den finns i Tirmidhi. Berättad av Anas. Och Sheikh Albani säger att den är hasan li ghayrihi. Sen kommer vi till tre stycken liknande hadither. Från Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Och hadithen berättas också av Jabir. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: det finns ingen muslim på jorden som åkallar Allah förutom att Allah Ta'ala kommer att ge honom. Eller kommer att ta bort någonting dåligt från honom som är likvärdigt det han bad om. Så länge han inte ber om synd eller att bryta familjebanden. Och denna hadith. Och sen så sa en man från folket som hörde hadithen: Iden nukfir. Yani, han sa här först: det finns ingen muslim som ber att Allah ta'ala om någonting förutom att han kommer att få det. Eller att Allah kommer ta bort någonting likvärdigt. Yani. Taib. Och då så sa den här sahabin: men då kommer vi att göra mera dua. Iden nukfir. Vi kommer göra mycket dua. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Allahu akfar. Allah han är mer. Alltså han ger mer. Ni ber hur mycket ni vill. Allah han ger oändligt. Alltså. Det finns inget stopp. Och den hadithen finns i Tirmidhi. Och en liknande hadith. Så sades då att det finns ingen muslim som vänder sitt ansikte till Allah och ber om någonting förutom att han kommer få det direkt, eller så kommer Allah att skjuta upp det i nästa liv. Den hadithen är också sahih. Och en liknande hadith att det finns ingen dua, det finns ingen muslim som ber Allah ta'ala en åkallan som inte består av synd eller att man bryter familjebanden, förutom att Allah kommer att ge det till honom, eller han kommer att ge honom en av tre saker. Antingen så får han hans dua besvarad snabbt, eller så blir den sparad till akhira, till nästa liv, eller så kommer Allah ta'ala att ta bort någonting dåligt från människan som är likvärdigt det han bad om. Och då så sa mannen: idhan nukthir, yani då ska vi göra mera dua. Och han svarade: Allahu akthar, Allah ger mer, eller är mer. Och den hadithen är också autentisk. De lärda nämner i förklaringen att det finns villkor för att ens dua ska bli accepterad. Och några av de villkoren som nämns är uppriktighet, ikhlas. Och ikhlas är inte bara ett villkor i dua, eller hur? Ikhlas är också ett villkor i vilken gärning?
I alla dyrkansmoment.
Alla former av dyrkan. Säker? Ja, det är rätt. Ikhlas är ett villkor i all form av dyrkan. Allah ta'ala säger gällande dua: fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Åkall Allah med uppriktighet i religionen. Alltså åkalla endast Allah ta'ala med uppriktighet, ikhlas. Ett annat villkor för att duan ska bli accepterad är det som nämndes i hadithen, att man inte ber om någonting som är synd eller att bryta relationen med familjen, med släkten. Genom en person ber om en synd, så blir hans dua ta'ala, så blir hans dua inshallah ta'ala inte accepterad. Eller om han ber om att aldrig få se en person från familjen och bryta relationen med familjen, eller att två andra bröder i hamakallah, två från hans släktingar ska splittras och så vidare, den här duan är inte accepterad. Ett annat viktigt villkor är att personens mat och kläder, inkomst, är halal. Och vad är beviset?
Hadithen.
Vilken hadith? Det finns många hadither.
När mannen som var på resande fot.
Nej,
nej.
Hadith Abu Huraira finns i Muslim. Och där nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam en liknelse. Eller en man som då var på resande fot, rufsigt hår, smutsiga kläder, och lyfter händerna mot himlen och säger: Ya Rabb, Ya Rabb. Och så säger profeten sallallahu alaihi wasallam: fa anna yustajabu lahu. Hur ska hans dua accepteras? Wa mat'amuhu harab, haram. Då hans mat är haram, det han har ätit. Wa mashrabuhu haram. Och det han druckit är haram. Wa malbasahu haram. Hans kläder är haram. Wa ghudhiya bil haram. Och det han har tjänat typ och det han äger är haram. Så hur ska hans dua bli accepterad? För anna yustajabu lahu. Det är väldigt, väldigt svårt att hans dua ska bli accepterad. Den som tjänar haram pengar, äter haram och dricker haram och så vidare. Och vi har sagt det förut. Vad menas med att man äter haram? Korv eller? Ja? Det kan vara ränta. Ja, det kan vara räntepengar. Haram. Och självklart haram mat, som vi sa, gris och sånt. Men stulna saker, också haram. Och så vidare. Vatten, stulet vatten. Haram. Så kläder också, stulna kläder. Eller kläder köpta med räntepengar. Eller kläder köpta med stulna pengar. Eller pengar som man har lurat till sig. Och så vidare. Man har tjänat dem genom bedrägeri och sånt. Det är haram. Och det är typ omöjligt att den här personens dua blir accepterad. Väldigt, väldigt svårt. Och det sista villkoret som nämns är att personen inte stressar i att få sin dua accepterad. Att man inte gör dua och sen så säger man efter en timme, jag har inte fått det jag har bett om. Ja? Jag bad om en fru, jag har inte fått en fru. Jag bad om ett jobb, jag har inte fått ett jobb. Ja? Man måste ha tålamod, precis. Det kan komma efter en månad, efter ett år, efter två år. Allah ger när det passar bäst. Och som vi sa i hadithen, även om du inte får den här saken, Allah håller dig tillbaka den här saken, för han vet att han, det kanske inte passar dig, utan du får något bättre i nästa liv. Eller Allah tar bort något dåligt och så vidare. Ja. Okej.
Okay.
Vi kommer till det. Vi kommer till det. Lätt att stanna till. Sen nämns det också från Salman radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Inna Allaha hayyun karim, yastahiyyu idha rafa'a rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra kha'ibatayn." Ja. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah ta'ala, han är hayyun karim. Och en annan hadith, rahimun karim, barmhärtig och generös. Yastahiyyu idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi. Han skäms att en person lyfter händerna till honom och att personen sen tar ner händerna tomhänt utan att ha fått någonting gott. Igen, Allah ta'ala, yastahi, jag vet inte om det är bästa översättning, men skäms, eller känner sig blyg, att en person lyfter händerna och ber om någonting och att Allah inte ska ha gett honom någonting, att han får ta ner händerna tomhänt. Och det här är ett av de starka bevisen på att det är sunna att lyfta händerna i dua. Hadithen säger klart och tydligt, en man som då lyfter händerna till Allah och sen då tar ner dem tomhänt utan att han fått någonting. Allah skäms över detta. Och hadithen är autentisk, sahih, enligt Albani, och den finns i Abu Dawud och Tirmidhi, och Tirmidhi säger att den är hasan. En annan viktig sak, när man gör dua så är det också sunna att be Allah att man liksom inleder den här duan med någonting som en slags inledning i duan, att man inte direkt bara säger Allah ge mig, utan du först nämner det som har nämnts här i haditherna. Profeten sallallahu alaihi wasallam hörde en man säga i bönen: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Faqala laqad sa'ala Allah bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajaba. Här, och det här kapitlet handlar också om Allahs största namn. Abdullah ibn Bureida från hans far sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hörde en man göra dua. Och den här mannen han sa: O Allah, jag ber dig för du, eller för att jag vittnar om att du är Allah och det finns ingen sann gud förutom dig, eller ingen har rätt att dyrkas förutom dig. El-Ahad al-Samad, En typ som surat Al-Ikhlas. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, han har bett Allah med hans största namn. Den här personen har åkallat Allah med Allahs största namn. Det namnet som om han frågas med det, så kommer han att ge. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. Han kommer att besvara. Genom man ber Allah Ta'ala med hans största namn, så kommer din dua att bli accepterad. Berättat av Abi Dawud och Tirmidhi. En liknande hadith från Anas ibn Malik, att profeten sallallahu alaihi wasallam gick förbi en man som heter Ubay Be'afon, Abi Ayyash Zaid ibn Samit. Och den här mannen gjorde salab. Och han sa i bönen, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd. La ilaha illa anta. Wahdaka la sharika laka al-mannan. Badi'u samawati wal-ard. Dhul jalali wal-ikram. Den här mannen gjorde den här åkallan. Och Allah, jag ber dig, för du har all pris. La ilaha illa anta. Ingen har rätt att dyrkas förutom dig. Wahdaka la sharika lak. Du är ensam, du har ingen partner. Al-Mannan. Det är då ett av Allahs namn, Al-Mannan. Badi'u samawati wal-ard. Den som skapat jordarna och himlarna. Dhul jalali wal-ikram. Det är också ett till namn. Dhul jalali wal-ikram. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den här mannen har åkallat Allah med hans största namn. Det namnet, som om man åkallar honom med det, så kommer Allah att besvara. Berättat av Ahmed. Och Sheikh Albani säger att den är hasan och sahih. En tredje hadith som har med Allahs största namn att göra är från Asma bint Yazid radiyallahu anha, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Ismullahul a'zam fi hatainil ayatain. Allahs största namn finns i dessa två verser. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Och den här versen står inte, men den finns i Baqara. Och den är precis i början på andra juzen. Jag vet inte vilket nummer det är. Längst ner på vänstra sidan. Och så, det var första versen. Yani, vilka namn finns i den? Wa ilahukum ilahun wahid. Och er herre är en herre. La ilaha illahu. Ar-Rahmanur Rahim. Taib. Och den andra versen. Öppningsverserna från Ali Imran. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Så Allahs största namn finns i dessa två verser. Berättad av Abi Dawud och Tirmidhi. Och då sitter säkert många och grubblar och säger, men vad är då Allahs största namn? Ja? Vilket namn är det av alla dessa namn? Allahu alam. Allahu alam. De lärde har olika åsikter i frågan. Vissa säger att det är Allah. Andra säger att det är Ahad och Samad. Al-Jalali och Al-Ikram. Al-Hayy, Al-Mannan. Det finns faktiskt olika åsikter i frågan. Allahu alam. Men det är också bra ibland att man inte vet. För då gör man mera dua och man använder mera namn. Det är som att vi ser att vi inte vet Laylatul Qadr. Det är bra. Om alla visste att det var exakt den 27 till exempel. Man var helt 100% säker. Då kallas alla skulle gå till moskén den 27 och sen skulle de inte gå de 10 sista dagarna. Eller hur? Men då vi inte vet, vad gör man de 10 sista dagarna? Man söker Laylatul Qadr. Och ber varenda kväll. Så du får ännu mer belöning. Så ibland är det bra att man inte vet. Eller hur? Ja. En annan gång så satt profeten sallallahu alaihi wasallam. Och en man kom in och bad. Han gjorde salat. Och han sa, O Allah, förlåt mig och förbarma dig över mig. Allahumma gfirli wa arhamni. Så direkt. Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ajilta ayyuha al-musalli. Du har bråttom, du beende person. Om du ber och sitter, fahmadillah bima huwa ahlu. Om du nu sitter och ber, så lovprisa Allah med det som han förtjänar. Wa salli alayya. Och sen frid över mig. Thumma du'u. Thumma du'uhu. Sen kan du göra åkallan. Och den här hadith säger Sheikh Albani att den är sahih. Och det här är viktigt. Han sa här, innan du ber, innan du gör dua, så ska du göra följande. Du ska lovprisa Allah. Du ska nämna Allahs goda namn och attribut. Tacka honom och så vidare. Säg alhamdulillah, du har gett mig si och så. Ja, ni tackar Allah ta'ala och lovprisa honom. Och sända frid och välsignelser över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är också en av de sakerna som är nyckel till att ens dua ska bli accepterad. Sen be om det du vill. Ja. Och sen fortsätter hadithen. Och sen så bad personen thumma salla rajulu akhar ba'da dhalika. Sen bad personen en till bön och lovprisade Allah och sände frid över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Ayyuhal musalli ud'u tujab. Du som ber, åkalla, för du kommer att besvaras. Det här var nyckeln till att duan skulle besvaras. Och hadithen finns i Ahmed och Abi Dawud och Tirmidhi. Och den är då, som vi sa, sahih. En annan sak som gör att ens dua lättare blir accepterad är vad som berättas från Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: Da'watu dhinnun إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att den åkallan, den dua som Dhinnun gjorde då han var i valens buk, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Det finns ingen person, muslim, som ber om någonting och använder den här duan förutom att hans dua kommer att bli accepterad. Lam fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu. Så det finns ingen muslim som ber om någonting och använder den här duan förutom att Allah kommer att besvara hans åkallan. Fråga, vem är Dhinnun som var i valens buk? Vem är Dhinnun? Vad är det för namn? Någon som känner igen det? Daniel? Jonas? Ja, det var Jonas a.s. Så när Jonas a.s. var i buken på fisken, på valen, så gjorde han den här åkallan: La ilaha illa anta. Det finns ingen Gud som är värd att dyrkas förutom du. Subhanaka, upphöjde du. Inni kuntu min al-zalimin. Jag har varit bland dem som har gjort fel. Så den här duan är väldigt kraftig och väldigt mäktig. Och vad hände när han gjorde den här duan? Ja. Han kom ut från fisken. Och jag vet inte, vissa säger att han var där i 40 nätter eller 40 dygn. Allahu alam. Men när han gjorde duan, fick han komma ut. Så om man vill göra dua, är det bra att man först gör den här duan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Väldigt lätt. Man gör tawassul till Allah med tawhid. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Man upphöjer Allah från allting falskt. Alla brister. Och man erkänner också sina brister och sina synder. Det finns till och med en hel bok, jag tror det är Sheikh Abdurrazak al-Abbad, där han förklarar den här duan, hur mäktig den är. Alltså varje mening är så mäktig i den här duan. Så det är bra att man gör den här duan. Om du ska be om någonting, så kan man till exempel börja med den här duan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Det är också bra att göra dua i sujud. Jag vill ha färdigt här kapitlet, inshallah. Några minuter till. Det är också bra att göra dua i sujud. Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: det närmaste en slav kan komma sin herre azza wa jall är i sujud. Fa'akthiru du'a, så gör mycket du'a. Den närmaste människan kan komma sin skapare är i sujud. Så gör mycket du'a. Och de säger att när man just gör sujud, så är man liksom, man är helt undergiven och underkastar sig Allah ta'ala. Man lägger sin, vad kan man säga, sin bästa kroppsdel, vilket är ansiktet, på det lägsta stället, vilket är marken, inför Allah ta'ala. Så det närmaste man kan komma till Allah ta'ala. Och vissa av de lärde, som Ibn Taymiyyah nämnde, själen, alltså bokstavligt närmar sig Allah ta'ala när man gör sujud. Inte bara att det är metaforiskt, utan det är på riktigt att själen närmar sig Allah ta'ala när man gör sujud. Det närmaste man kan komma till Allah är i sujud. Så gör mycket dua. Det är också bra att göra mycket dua i den sista delen av natten. Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني ومن يستغفرني فأغفر له. Den här hadithen är väldigt väldigt mäktig också. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah ta'ala kommer ner den sista tredjedelen av varje natt till sama'i dunya, den lägsta himlen, då det återstår en tredjedel av natten. Och Allah säger: finns det någon som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Finns det någon som ber mig så att jag kan ge honom? Finns det någon som ber mig om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och den hadith finns i Bukhari och Muslim och andra. Och det här är en viktig punkt i aqida, Ahl Sunnah wal Jamaah. De tror att Allah ta'ala kan komma ner på ett sätt som passar hans majestät. Hur? Allahu alam. Allah är över sin arsch, över de sju himlarna. Men den sista delen av natten kommer han ner för att då besvara folks åkalla. Så det är väldigt, väldigt bra att göra dua den sista delen av natten. Den sista tredjedelen av natten. Och vissa hadithen säger sista halvan av natten. Men de flesta, Allah alam, jag vet, är den sista tredjedelen av natten. Så man delar från Maghrib till Fajr, delar det på tre, så får man den sista tredjedelen av natten. Och en annan hadith: det närmaste en slav kan komma sin herre är i mitten på natten. Så om du kan vara bland dem som minns Allah i den stunden, så var bland dem. Om du kan vara bland de människor som minns Allah i mitten av natten, så var bland de människorna. Så det är extra bra att göra dua mitt på natten. Och den hadith finns i Abu Dawud och Tirmidhi, och den är också autentisk. Och från Abi Umama, han sa: jag sa till Rasulullah, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vilken dua är den som hörs bäst eller besvaras lättast? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: jawfil layl al-akhir, i den sista delen av natten, wa dubru salawat al-maktuba, och efter de obligatoriska bönerna. Berättade Tirmidhi, och den är hasan och sahih. Och sen kommer vi till det som vi också nämnde som ett villkor för dua. att man inte ska ha bråttom och säga att jag gjorde dua och den har inte blivit besvarad. Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'awtu falam yustajab li." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att eran åkallan besvaras så länge man inte stressar och säger: jag har åkallat och min åkallan har inte besvarats. Så det här är förbjudet. Man ska aldrig säga så: jag har gjort dua och min dua är inte besvarad. Berättade av Bukhari och av Muslim. Och så nämns liknande hadithet med exakt samma mening. Och sen det sista är då kapitlet här om att man inte ska lyfta huvudet mot himlen om man gör dua i bönen. Och man, att man inte heller ska åkalla i ett frånvarande tillstånd. Abu Huraira berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa: "Layantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarihim 'inda ad-du'a fi as-salah ila as-sama' aw la yakhtifanna absarahum." Och i riwaya aw la yakhtifanna Allah absarahum. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att folket måste sluta lyfta blicken mot himlen när de ber i bönen. För annars kan det vara så att de förlorar synen. Yani, de lyfter synen och när de ska ta tillbaka den så har de förlorat den. Och hadithen finns i Muslim. Så de lärde sig att det är förbjudet att kolla upp i himlen i bönen när man står och ber. Var är man ska kolla någonstans? Ahmed. När man gör bön. Platsen man gör sujud. Eller de lärde sig om det är något viktigt. Du kan kolla på imamen till exempel. Vad han gör för slags rörelse, ruku eller någonting. Det är också tillåtet, inshallah. Men generellt, det finns hadith att man ska kolla på platsen av sujud. Vissa väl är med som Sheikh Mokbel säger att den är svag, om jag inte minns rätt. Då. Men att man kollar då rakt fram. Men man ska inte kolla till höger och vänster. Det finns också förbud ifrån. Att man ber som vargen, man kollar till höger och vänster. Det är inte tillåtet. Och absolut inte kolla upp i himlen i bönen. Jag tror Shia brukar göra det. Eller jag vet att de gör det. Inte tror, jag vet. Jag har sett det själv. När de går för rukå så lyfter de händerna och kollar upp mot himlen. Och gör dua. Precis som de har blivit förbjudna ifrån. Gör de i varje bön. Ja. Och sen kommer vi till hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Idha sa'altum Allah 'azza wa jalla ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinun bil ijaba fa inna Allah la yastajibu li 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin." Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att om ni frågar Allah 'azza wa jalla, men människor, om ni frågar Allah 'azza wa jalla, så fråga honom med ett närvarande hjärta, eller wa antum muqinun, ni är typ, ni har typ, vad säger man, yaqin, ni har övertygelse om att Allah kommer besvara. Be Allah med övertygelse om att han kommer att besvara eran åkallan. För Allah ta'ala besvarar inte en slavs åkallan då han ber med ett frånvarande hjärta. Allah besvarar inte personer som ber med ett frånvarande hjärta. Och den hadith finns i Ahmed och den är Hassan li ghayrihi. Så det här är viktigt när man gör dua. Så ska man verkligen göra det med inlevelse. Man ska tänka på det man ber om. Vissa människor sitter så här, kollar till höger och vänster. Amin, 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 amin. Det här är ingen dua. Vad är det för någonting? Utan du ska be med inlevelse. Du ska verkligen vilja ha det som du ber om. Du ska tänka på att du ber Allah ta'ala om någonting. Och du ska tro och hoppas att du ska få den här saken verkligen från hjärtat. och inte åkalla alla med ett frånvarande hjärta. Ni kolla till höger och vänster, tänka på andra saker. En sån här dua accepteras inte, som det nämndes här i hadithen. Och sen det sista som nämns, förbudet att be, göra dua mot sig själv och sin familj, sina pengar och sina slavar. Jabir berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: gör inte dua mot er själva. Mot, alltså inte för, mot. Att man ber om att man ska dö eller bli sjuk eller drabbas av någonting. Gör inte dua mot er själva. Och gör inte dua mot era barn. Och gör inte dua mot era slavar. Och gör inte dua mot era egendomar. För det kan hända att ni ber Allah under en stund då dua accepteras. Det kan hända att ni ber Allah under en stund då dua accepteras. Och det är farligt. Och man har hört berättelser om föräldrar som har blivit arga och förbannat barnen och sagt vissa saker. Och dua blev accepterad. Subhanallah. Mycket, mycket farligt. Och den hadith finns i Muslim. Och Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن. Det finns tre sorters åkallan som det inte råder något tvivel om att de är accepterade. Da'watul madlum, den förtrycktes åkallan. Och da'watul musafir, och den resandes åkallan. Och da'watul walidu ala waladihi, och föräldrarnas åkallan för deras barn. De här tre dua råder det inget tvivel om att de är accepterade. Den förtrycktes dua, som det nämndes i hadith, det finns Bukhari muslim också. Wattaqi da'wat al-madlum fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till Mu'ad: och akta dig för det förtrycktes åkallan, för det finns ingenting mellan den och Allah. Det finns ingenting som hindrar den, som är mellan, som står mellan den och Allah. Den besvaras. Och det finns andra hadith som också tyder på att även om det skulle vara en kafir, det är väldigt farligt att förtrycka folk. Den förtrycktes åkallan är accepterad. Wal musafir, den resande. Och föräldrarnas dua för barnen. Dessa tre har nämnts att de är accepterade. Och sen finns det många andra tillfällen, platser och så vidare som har med dua att göra. Men det här var kortfattat, och inshallah någon gång ska vi fördjupa oss ännu mer i det här ämnet. Men jag hoppas att ni har fått ett litet hum om dua och vikten av dua, och att vi alla gör dua i Ramadan ständigt. Och dua är lätt, alhamdulillah. Man behöver inte ha wudu, man behöver inte vara vän mot Mekka, man behöver inte ens lyfta händerna. Du kan göra dua när du går. Du kan be Allah om förlåtelse, om paradiset och så vidare. Och det är lätt. Så det är mycket viktigt att göra mycket dua. För sig själv, för sin familj, för sina barn, för sina bröder, för umman och så vidare. Och det är lätt, Allah. Mycket lätt. Ni vet, när man var liten, man brukar tänka, om du får önska någonting, vad skulle du önska? Eller hur? Ja? Anden i glaset, vad heter anden i Aladdin? Ja? Du får en önskan. Subhanallah, vi får hur många önskan vi vill. Det bara be Allah. Och inshallah, han ger oss det vi vill ha. Eller hur? Så de säger också att dua silahul mu'min. Dua är den troendes vapen. Det är den troendes vapen. Så använd ert vapen. Och bristen är inte hasha lillah, att Allah inte besvarar, utan bristen finns hos oss. Att det är vi som inte åkallar. Och att vi inte kanske uppfyller det här som har nämnts. Den uppriktigheten, att man ber ihärdigt med hopp och så vidare. Så Allah musta'an. Så jag hoppas att vi, inshallah ta'ala, har fått oss en tankeställare. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina wa ala ashabihi ajma'in.